God afton, vänner. Vad roligt att se er, det var ett tag sedan. Och dåligt väder och ändå kommer ni ut så här en vardagskväll. Jag sa det på ett ställe jag var i vintras någon gång. Full snöstorm var det. Och så sa jag så här, här är det full snöstorm och så ger ni er ut på vägarna för att gå på bibelstudie och lyssna på en gammal gubbe som läser Bibeln. Kan det bli tråkigare än så? Men kyrkan var full av folk i alla fall. Tack för inbjudan att vara här. Det är Monica som har bett mig komma hit. Jag ska göra mitt bästa, Monica, så inte blir besviken. Det har ju gått en tid sedan. Jag fortsätter att resa, men det är inte alls med den frenesin som tidigare. Vi har haft sjukdom i familjen. Min fru har varit hon har varit väldigt dålig. Nu är hon med här. Det är första gången på länge. I två år. Ja. Så hon har varit långt ner i dalen. Och då får man försöka sköta den biten också. Så att, men samtidigt åren går. Jag kan säga hon fyller 81 år imorgon bitti. Så att jag brukar säga jag är gift med Sveriges vackraste 80-åring. Gift sedan 60 år tillbaka, så att här om 14 dagar ska hon få en tapperhetsmedalj utav. Så att. Men allt det här sammantaget, va, det har gjort att man ser med glädje att det kommer en ny yngre generation in i Israels vänner. Nya vänner som stöter till, som Monica här, som är en av klipporna i styrelsen. Och vi väntar också ytterligare folk in i styrelsen med specifika kunskaper, kan vi säga, i vissa områden som vi behöver. Israels vänner växer, det fortsätter att växa. Ni har säkert fått rapporter här genom Monica. Och, det är lite mandan i halsgropen nu vi planerar för nästa konferens. För förra året var vi ju 1 012 i varje möte. Och, så att det är trångt. Det är knökafullt. Och i ett av mötena nu, jag tror det är på lördagskvällen under konferensen, kommer Carl Gustav Severin och Sebastian Staxet. Och eftersom lokalerna redan är fyllda innan, och vi säger så här, de drar säkert 1000 nya till, så vi vet inte vad vi ska göra av allt folket. Men det får lösa sig. Så vi jobbar vidare och Gud välsignar vårt arbete. Det är en andlig lag det där, den som välsignar Israel, eller välsignar Abraham som Herren sa, Abraham, Isak och Jakob som fick namnet Israel. Den blir välsignad, så att det följer med liksom i det här paketet, kan man säga. Hörrni, i den, ni har sett kanske annonserna i Världen idag. Talare från Israels vänner som är ute och reser runt i landet. Och nu har de erbjudit oss en egen annons, Israels vänner. Om ni har tidningen så kan ni se det där. Så att det är inte bara den här, men några talare där. Jag är en av dem och KG är en annan. Utan nu har Israels vänners alla grupper möjlighet att varje vecka informera om sin verksamhet. Och de är oerhört generösa. Återigen en välsignelse från Herren. De är oerhört generösa emot oss. Men det har ju naturligtvis en motsida också. Positiv sådan. Så att vad vi gör i mötena när vi är ute, det är att jag har två sådana här block som jag låter gå runt nu i mötet här. Det här blocket, det gäller alltså för tidningen Världen idag. Ni får en provmånad gratis. Det betyder 3 nummer i veckan, 4 veckor. 12 nummer skickar de gratis till er om ni bara ger dem er adress och säger att ni är intresserade. Jag är glad för Världen idag. Under den tiden jag sände mina nyhetsprogram varje vecka så var det en källa att ösa ur för att få fram viktiga saker som sker i Israel. Så att den här Världen idag, det är 12 nummer gratis. Den andra här, den gäller för Israels vänner. Vår tidning, ni som har den, ni känner ju till den, den kom här nu. Och, men den är ju då inte gratis. Men vi växer hela tiden med nya människor. Jag var ute nu i helgen och var på kontoret nu på förmiddagen och lämnade över 20 nya prenumeranter den här veckan. Så vi, det går uppåt hela tiden. Så att ni som, men det står här texterna, ni som vill ha tidningen Israels vän, 200 kronor blir ni medlem och då får ni del av alla de här bibelstudierna som vi håller och skriver om i varje nummer. Ni skriver alltså på den permen när vi låter den gå i bänkarna. Va? Så kan vi ta den och bara skicka den. Ja, de kan gå tillsammans. Tack. För det gäller ju alltså att hålla kunskapen levande hela tiden. Att vi inte tappar, det sker så mycket i det profetiska ordet. Att så att säga, att hålla ögonen på. Och eftersom det finns många duktiga förkunnare så försöker vi att snappa upp det som är dagsaktuellt och peka på. Jag har med åren lärt mig att jag har väl inte tidigare heller hållit på att spekulera särskilt mycket så där, för det har inte varit min grej. Jag tror att man ska läsa Guds ordet på ett lite mer förnuftigt sätt så där. Jag upplever ibland att det är sån här flås, liksom profetior och flåsar, nu skärp till det nu, för nu har det hänt och nu har det hänt och klockan som var 11:55 nu va, igår den är 11:58 nu och så blir det liksom flåsa va. Men det står ju så klart och tydligt att vi vet inte dagen och stunden, så vi behöver inte hålla på med sånt där va. Däremot så ska vi naturligtvis informera oss om vad Guds ordet säger i olika områden. Talar den om Syrien till exempel, som i Jesaja-boken, det 19 kapitlet där, och Damaskus, Jesaja 17. Ja, det är klart, vi ska läsa då och se vad som är på gång, va? Men det är ju inte därmed sagt att det är något datum i det. För mig är alltså Jesu återkomst, det är färskvara. Jag vet inte om jag lever imorgon. Ingen av oss kan säga att vi lever imorgon. Har man haft en hjärtinfarkt som jag har haft, va, och man är väldigt nära liksom, då är man tacksam för att man vaknade nästa morgon och överlevde det här. Va. Och därför är 5 år framåt eller 10 år eller 20 år framåt för mig så där med dag och stund och allt det här, det är rätt så ointressant. Utan det viktiga för mig, det är nu. Min gudsrelation, kärleksrelationen till Jesus just nu, det är det viktiga. Va? Och sen kan vi följa informativt liksom vad Herren då gör för någonting enligt bibelordet. Och läser man, kan vi tända upp första bilden här bara så kan den stå där. Är det jag som har den? Möjligt att den är på. Jag behöver nog hjälp med den här. Det övergår både mitt och pressens förstånd det här, tror jag. Men läser man då Jesu eskatologiska tal till exempel. Där var den. Tack. Jesu eskatologiska tal i Matteus 24. Så det är en mängd tidstecken han ger. Hungersnöd och jordbävningar och krig och pest och kolera och allt vad det är. Va? Och det kan man ju säga är allmänna tidstecken på hur det ska vara. Och det har ju varit så hela tiden. Ända sedan Jesus lämnade den här jorden efter uppståndelsen så har det varit sådana här företeelser. Va? Men det är två saker i Matteus 24 som Jesus tidsfäster. Och där ska vi vara liksom på alerten och veta, vad är det? Jo, det är när han kommer fram och talar om fikonträdets knoppning. Nu tänkte jag inte ha någon bibelstudium om det. Men där säger han alltså att den generation som ser det här, den generationen är den generation som ska få uppleva Jesu återkomst. Och det tidstecknet som är Israel, där tror jag de flesta teologer är överens. Det tidstecknet, det har vi haft framför ögonen i 70 år. Och då kan man ju undra, hur lång är en generation då? Ja, den kanske är 70, 80, 90 år, men inte mera. Det betyder att vi är långt framme i den generationen. Så han tidsfäster den generationen. Något annat han tidsfäster i det kapitlet också, det är när han säger att i ändens tid så ska det vara så som det var i Noas dagar. Det är den andra tidsfästande punkten, om vi kallar det för det. Och vad var det för speciellt med det? Jag har ju liksom studerat det profetiska ordet, försökt i all ödmjukhet under åren som ligger bakåt. Och jag tyckte att det Jesus säger där om Noa, de åt och drack och giftes och bortgiftes och gick till jobbet. Vad var det för märkvärdigt med det då? Och jag tolkade det i många, många, många år som att man hade en nonchalans emot bibelordet. Jag tyckte den generation som levde på Noas tid där, den var nonchalant inför budskapet. Men så händer detta fantastiska alltså, att judarna ger ut i samlad form den babyloniska Talmud. Det är deras viktigaste bok, ibland viktigare än Tanakh, upplever jag det som. Talmud, och framförallt den babyloniska, är ju den tunga kunskapskällan hos judarna. Och när den finns nu på engelska som en tjock tegelsten. Och när man då går in i Talmud, den babyloniska Talmud, och tittar bakåt i tiden, vad var det som hände på Noas tid som var så speciellt så att Jesus liksom tog upp det i sin undervisning? Då står det tydligt i Talmud att på Noas tid kunde en man gifta sig med en man och en kvinna med en kvinna. Och allt det här, det försvann sen. I syndafloden försvann allt detta. Och det har väl varit relativt tyst, kan vi säga, i 5000 år omkring det här temat. Men nu, det här med samkönade äktenskap och allt vad man nu kallar det för idag, en helt ny syn på människan. Jag var uppe nu i Norrland i en församling, det kom en kvinna som jobbar på sjukhuset och så säger han, vet du då vad vi pratar om i korridorerna på förlossningsavdelningen och så? Nej, jag har ingen aning, så jag så där. Jo, vi gör så här, när det föds en babys så talar vi inte om vad det är för en babys. Utan vi vill att det ska den babysen själv, när han eller hon kommer underfund med, välja om han vill vara pojke eller flicka. Det snackas man alltid om i korridorerna på en förlossningsavdelning. Så jag menar, det som då Jesus säger om att det ska vara som i Noas dagar, det splittrar idag politiska partier, det splittrar församlingar, det splittrar samfund, det splittrar familjer, det skär rakt igenom. Så de två sakerna som Jesus tidsfäster i Matteus 24, bägge de två sakerna är för handen idag. Den ena för åtminstone 70 år tillbaka. Och den andra kanske för 30 år tillbaka ungefär. Så översvämmas samhället idag utav de här tankarna. Så att på det viset förstår jag, återigen inte dagen eller stunden, men när Jesus då säger en generation, den kan ju börja 1948 som en del tror att den börjar 1967 till exempel, och så räknar vi de här 70, 80, 90 åren eller vad det är, kommer här någonstans. För mig den viktigaste frågan är, något datum här är fullständigt ointressant. Den stora frågan för mig är, vad kommer du från och med idag fram till det tänkta slutdatum? Vad kommer du att göra för att vara med och bygga Guds rike? Vi har alltså inte mycket tid. Rent mänskligt så kanske vi har, ja, nu förutsäger jag inget datum, men kanske 10 eller 20 år, sen är det slut alltihopa. En generation kan inte bli hur lång som helst. Och för mig är alltså den stora frågan, personligt då, vad kommer du Dan att ägna din tid åt från och med idag och fram till den dagen då antingen jag går för att möta Herren eller han kommer för att hämta sin brudeskara. Och det är det, här ligger ju kallelsen då. Den kallelsen, den har vi alla fått. Det är fantastiskt att läsa alltså på 4 olika ställen i bibelordet så står det redan i moderlivet utvalde jag dig. Och så ger han exempel på 4 personligheter som Gud utvalde redan i moderlivet. Och utav de här texterna så förstår jag alltså att Gud lägger i det ögonblicket du är ett litet embryo någonstans i mammas mage liksom. Så lägger han ner en kallelse redan i moderlivet. Han utrustar dig också för att du så småningom när du har fötts och vuxit upp ska vara, ha möjlighet att använda och gå in i den kallelsen. Och jag upplever att det är det enda som jag kommer att behöva redogöra för vad jag gjorde med kallelsen. Jag tror inte att Herren på den dagen anklagar mig för att jag aldrig var i Afrika, hjälpte till i byarna där nere i lerhyddorna, därför att det inte är min kallelse. Men jag tror i all ödmjukhet att han har lagt undervisning på mitt hjärta och att det är det som jag kommer att få svara upp till. Och blev det med kallelsen. Och det viktiga, vänner, det är inte hur det började. Det viktiga är hur det slutade. Att hålla ut ända till målsnöret. Det är det som är det viktiga. Jag tänkte idag ta upp, jag vet inte vad du har annonserat för tema, men det var om Israel, förstår du? Så var det, ja. Okej. Varför är det så viktigt med Israel? När Monica ringde då och frågade efter tema så var det en person som hade sagt det till mig i ett sammanhang. I en församling så här. Som den personen hade tydligen inte upptäckt Israelfrågan. Och jag menar, det är ju inte den enda frågan i Bibeln, självklart. Det har ju med helgelse och med dop. Och bibelläsning, undervisning, gudstjänster, barnarbete. Det är ett gigantiskt pussel. Och i det pusslet så är Israel då en del. Och frågan som den här personen ställde var ju lite så där spetsig, va? Vad är det som är så viktigt med Israel? Precis som du håller på med det allt. Vad är det för viktigt med det? Och så gick jag och tänkte på det där ett tag. Och så tänkte jag då att jag ska ta upp det här i undervisningen och visa på några bibelställen varför det här är så viktigt med frågan om Israel. Så vi ser om vi kan få den här att fungera då. Där har vi den, ja. Det här är en satellitbild. Tack Monica. Det här är en satellitbild över Israel. Det intressanta med den här satellitbilden, det är alltså att om jag backar den ända tillbaka till skapelsen så hade Gud planerat en viss sak i den här satellitbilden. Där har vi Jerusalem. Den är alltså över Israel den här, det glömde jag säga. Snöklädda bergtoppar, dalar, djupa dalar, kilometerstora, det där är ju hela Jerusalem, va? Här borta ligger Betel. Och där vid Betel, ser ni där? Där står Guds namn. J-H-V-H. Sådär. J-H-V-H. Jag tänker då på ett bibelord i andra konungaboken 21 är det väl, tror jag, där det står att vid Jerusalem har jag fäst mitt namn. Vid Jerusalem har jag fäst mitt namn. Och det har vi då i alla årtusenden, så när man har läst Bibeln så ja, Gud älskar Jerusalem och han står bakom Israel och Jerusalem och sådär va. Och plötsligt när då satelliterna, flera tusen år efter att Gud satte sin signum där, så upptäcker vi plötsligt den här, kan vi säga då, bibelsanningen. J-H-V-H, det är alltså, det är tetragrammaton, betyder fyra bokstäver. Det är ifrån det att Mose är uppe på berget och samtalar med Gud. Och när han går ner för att möta folket där nere i dalen, så visar man, han frågar han, vad heter du för någonting? Vem har jag pratat med? Vad heter du? Och då säger Gud att mitt namn är Jag är. Jag är ett evighetsbegrepp. Så på Mose tid kunde han säga Jag är. På Jesu tid kunde Jesus stå i gudomen. Vi pratar om fadern på Mose tid i gudomen. På Jesu tid talar vi om det i gudomen när han korsfästs. Och han använder själv uttryck om sig. Jag är det levande brödet. Jag är den klara vattenkällan. Eller alla de här jag är epiteten som han har. Så redan i skapelsen så sätter Gud sin stämpel här. Och det betyder då också att det är mitt land. Det är inte arabernas land. Det är inte ens judarnas land. Det är Guds land. Och så har han utvalt det judiska folket till att arrendera landet och sköta landet. Det är en annan sak. Va? Och det är det som gör i slutstriden. Sen i Joels bok så anklagar ju Herren folk från hela jorden som han samlar ner till Kidrondalen där. Ni som har varit där, ni vet, mellan Östra muren och Getsemane, den dalen där med Absalons monument och allt det här. Där ska han samla världens styresmän och så ska han gå till rätta med dem därför att de har delat mitt land. Så det är alltså domspremissen, hur folk har tagit sig an det här. Och det där drabbar ju nationer. När Sveriges regering nu för ett par år sedan gick in och sa att jo, men vi bestämmer nu att en del av det här landet ska palestinierna ha. Ja, men då går man ju mot Guds lag och vad Guds profetior talar om i framtiden. Va? Utan man skapar en egen. Men det är inte bara Sverige, det är ju en stor del av jordens nationer. Tillbaka redan till Palestinamandatet under engelsmännen och så vidare och så vidare, som man delat det här landet. Men det blir alltså en domspremiss för de folken som lever där. På korset så stod ju det här J-H-V-H på hebreiska, alltså det var en förkortning. Inri står det på ett krucifix, Jesus från Nazarets Rex Judaeum, eller inbi på grekiska, och på hebreiska då J-H-V-H, och det betyder då Yeshua Hanatsrim Velemek Hadjudim, alltså han var judarnas konung, Jesus från Nazaret, judarnas konung. Men nu backar vi ett tag, nu backar vi ända tillbaks i skapelsen. Jag kommer inte att ge mig in i evolutionslära eller någonting, utan jag plockar ut en vers som är viktig i det här fallet när vi då ställer frågan, varför är Israel så viktigt? Och jag går till första Mosebok och jag går till den 14:e versen. Den bibel jag läser i är en NT81, det är min noteringsbibel, annars är folkbibeln som gäller. Men i den 14:e versen i första Mosebok 1 så står det: Och Gud sade, var det på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten? Och må de vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Och det här speciella uttrycket särskilda tider, Det heter på hebreiska moed. Det betyder en högtidlig sammankomst eller en festsammankomst. Och vi vet sen när vi går in i pluralformen moadim i tredje Mosebok 23, så vet vi att det kapitlet börjar med, det står då, dessa är då Herrens moadim. Nu får vi reda på vilka de var som han planerade för redan i skapelsen. Innan människan fanns, långt innan, så planerade han för sina högtider. Det, vi kan inte säga judarnas högtider, för det är något annat. Va? Utan vi säger Herrens högtider. Och det säger mig. Där fanns ju då naturligtvis i planeringen, där fanns ju påsken och där fanns pingsten och det osyrade brödet och allt det här emellan där. Och pingsten och så de tre huvudhögtiderna på hösten, det fanns ju med i skapelsen. Och när jag då tänker på påsken redan i skapelsen, så betyder ju det att Gud i sitt förutvetande visste att om några, vad vet jag, miljoner år längre fram i tiden kommer det att behövas en påsk, ett påskalamm. Så han planerar för det. Och det säger mig också det att Gud skapade människan sen när det blir dags här i Eden till, med en fri vilja. Hade han skapat oss som robotar redan från början där, en samling nickedockor som bara sa ja pappa, ja visst pappa, och nu får du inte göra så pappa, så får du inte göra, nej pappa, och hör ni vad jag säger, ja pappa. Nej, han skapade oss alltså med den fria viljan. Och när han hade gjort det, då förstod han det kommer att behövas en påsk längre fram i historien, som då naturligtvis mynnar ut i Jesus. Och för att kunna effektuera det här i framtiden då med påsken, så behöver han ett folk. Så här plötsligt tvingas Gud eller planerar Gud för ett folk som så småningom, kanske någon miljon eller vad vet jag, hundratusentals år senare, ska göra de här högtiderna möjliga för folket att fira de här högtiderna. Jaha. Vilken knapp tryckte du på där? Där var det. Okej. Okay. Titta, jag har lärt mig det där. Så. Okej. Okay. Vad är det nu som händer här då i och med skapelsen? För det första tror jag inte på evolutionsläran vad det gäller människan. I den preadamitiska världen, det finns ju stora utläggningar om det här, alltså vad som hände före Adam. Men jag var inte med där, så jag kan inte uttala mig om det. Va? Utan för mig så börjar mänskligheten klart och koncist, boom, det skapas en människa som heter Adam, och han får då så småningom efterföljare, Set, Enos och allt vad de heter. Och säger vi då, men Adam, vet du, det är bara en sån hitta på figur någonstans, ja, då måste vi då någonstans här måste vi säga att här blir det plötsligt sanning. Allt före det var bara hitta på. Nej, för mig är det enklare då att tro på bibelordet. Mm. När jag ser hur Herren säger att Adam blev så och så många år och han födde den och den som blev så och så många år, så är det enklare för mig att tro på det som det står där. Och efter 20 generationer, här har ju fortfarande inte det judiska folket så att säga funnits som ett uttalat folk. Här har heller inte församlingen funnits som en uttalad församlingskropp, utan det är här som Gud börjar så att säga lätta på förlåten hur han har tänkt sig att lösa det här. Han har ju lovat då redan i skapelsen, va, högtiderna, och nu behöver han ett folk som kan börja göra så att man kan fira högtiderna. Nu har han hittat Abraham, nu börjar det röra på sig, va. Samtidigt har han i Efesierbrevet 3 då talat om den hemlighet som fanns, om församlingen, om Jesu offer. hemlighetens en tidsåldrarnas begynnelse. Och det är nu han liksom börjar att knyta samman de här trådarna. Så att nu har han hittat Abraham och så ska han börja jobba med den mannen. 20 generationer har det gått. Efter Abraham vet vi hur han sen, eller han talar till Abraham och jag upplever det som en treenighet. Gud, folket och landet. Och löftena är eviga. Och så i nästa generation Isak. Gud, folket och landet och eviga löften. Och i nästa generation med Jakob. Gud, folket och landet och det är eviga löften. Och Jakob får ju då tillnamnet Israel efter att han har brottats med Herren där uppe vid Jaboks vad söder om Amman i Jordanien. Och nu förklarar han för Abraham då hur han ska gå till väga. Jag brukar visa den här för att jag tycker den är jag tycker den är intressant. Jag är som jag är, va, så att, men den här versen då i första Mosebok 12. Abraham bor vid det här tillfället borta i Persiska viken vid Koram Shar, oljefälten där borta. Och så kallar Herren Abraham och så säger han, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Och där, säger han, där ska jag göra dig till ett stort folk. Det här är ett intressant ord det här, därför att hade han bara talat om Israel, då hade han använt ordet Am Israel Chai, må Israel leva. Men han använder ett annat ord, goy. Så han talar till Abraham och säger att när du kommer till det landet där borta, där ska jag göra dig till ett stort folk. Och så kommer det här med välsignelsen. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli till välsignelse. Och jag tänker bara, det här folket är siffermässigt så är de 0,2%. 0,2. Det är ju ingenting. Det är som en vindpust bara, va. Men de tar över 30% utav alla Nobelpris. Tacka Gud för deras mediciner och skicklighet, alla forskningsområden och jag ska inte räkna upp allting nu, men vi har skrivit om det här i Israels vän många gånger. Allt om. Jag sa just till Lasse Bjärvås, två judar är det som idag har knutit ihop hela mänskligheten i ett mobiltelefonsystem. Det bygger på två judar som har knutit ihop hela världen. Så de är oerhört smarta. Och det tror jag, jag menar, jag vet vad det beror på. Det beror på varje fredag, handpåläggning, shabbatbön, pappas önskan om att du ska bli som Abraham och Jakob eller någon. Eller flickan då, jag önskar att du ska bli som Rebecka eller Sara. Och jag tror på handpåläggning och jag tror på förbön. Och när man frågade Morten Narrow i tillfället, den gamle överrabbinen i Stockholm, man frågade, vad är det som, hur har det varit möjligt att hålla hela detta folk över hela världen, de är spridda över hela världen, att hålla dem samman ändå, att de inte har gått under? Och då sa Narrow bara, det finns ett enda ord, sa han, och det är Shabbat. Förbönen. Det är det som har fått judarna att överleva alla dessa tusentals år utav förbannelser och förföljelser. Och så talar han, och det jag nu ska säga, det är en lag. Jag brukar poängtera det, det är en biblisk andlig lag. Så du får välja alltså om du vill vara med i den gruppen eller om du vill vara med i den andra gruppen. Bägge lagarna har konsekvenser för vårt liv. Då säger han så här, jag ska välsigna. Det heter Baruch eller Barak, säger en del. Jag ska välsigna Baruch, de som välsignar Baruch dig. Så att den som talar väl om Israel, den som jobbar för Israel, som alla ni som Det är inte jag som är Israels vänner, det är ni som är Israels vänner. Alla ni som är med i det arbetet, ni får också uppleva en välsignelse av att vara med i det här arbetet. Därför att det är en lag. Och negativt då, och så säger han, jag ska förbanna Arar, den som förbannar Kalal. Ni ser att han byter namn där, Arar och Kalal. Förbanna, det betyder att du får Gud som motståndare. Det är ständigt uppförsbacke, det är ständig motvind och storm. Och när inträffar det? Jo, när du kalal, det betyder talar illa om. Alltså Guds tröskel, vad han kan acceptera mot det judiska folket, den är här nere. Att nonchalera eller tala illa om det här folket, va? Då hamnar du i det ordet där, arar. Så det är bara att välja. Och jag och mitt hus, vi vill känna Herren. Så vi har valt att välsigna Israel. Och vi får faktiskt se hur Herren leder och hjälper. Va? Och jag ser det, nu har jag inte tittat mig omkring här. Jo, nu ser jag. När de intervjuade Jonas Adolfsson på Världen idag. Han reser runt och intervjuar olika församlingar. Och de får berätta vad de gör och vad de är bra på. Så sista frågan man ställde till honom från redaktionen då till Jonas, det var: när du har rest runt som du har gjort och du möter väckelseförsamlingar i Sverige, kan du säga att det är någonting som är gemensamt för väckelseförsamlingar? Och då svarar Jonas, jo, i de församlingar där jag känner här är väckelse och tillväxt, där finns det alltid en Israelflagga och en sjuarmad ljusstake. Det är det. Sista församlingen var i här i helgen. Det hade de inte det, men jag tog upp det där. Jag tänkte inte på, jag tittar inte bakom vad jag har bakom mig. Men jag sa det, en väckelse sådär. Och sen i pausen mellan mötena, då åkte det fram både det ena och det andra. Liksom. Men det är alltså en lag. Ja. Vill man ha välsignelse i Guds verk så vet vi hur man ska göra. Så är det. Och så kommer den spännande raden på slutet då. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och nu ser han, nu byter han ord här emot det där Baruch, va? Nivresho, det är en annan form utav Baruch. Och det ordet, det betyder egentligen inmixad i eller inblandad i. Så hemligheten är alltså att vi som då är inblandade i det här folket, det är vi tillsammans med judarna som är det stora folket. Och det är därför det heter goj, som betyder hedna världen. Så nu har Herren liksom tagit ihop oss. Det som då var ett mysterium för Paulus i Efesierbrevet och det som var ett mysterium, kan vi säga, i skapelseberättelsen, det har Herren nu lyckats att föra samman. Och det är det som är det stora folket, goj. Och det här talar han ju om välsignelsen då, inmixandet till, kan säga, till fadern då i treenigheten. Så går jag fram till Jesus i treenigheten. Och i Johannes evangeliet, 10:e kapitlet, talar han om sig som den gode herden. Så brukar jag dela upp folket, så vi säger att ni är judar här. Ni är judar och ni är hedningar. Och så talar han till judarna. Och så säger han så här. Det är så, förstår ni, att jag har också andra får. Och de ska in i den här follan. Så det är samma, nu är det sonen i treenigheten som så att säga undervisar om det på ifrån en ny vinkel. Det är inte så, brukar jag säga, att han säger till er då att jag är så eländes trött på er så jag tål inte se er. Det är lika bra ni går och blir pingstvänner och missionare eller vad som helst. Jag orkar inte mer längre. Nej, han säger till judarna, jag har också andra får som ska in i den här follan. Sen går jag fram några kapitel då i Romarbrevet, 11:e kapitlet. Där tar han ju upp samma sak när han talar om olivträdet. Hur vi är inympade bland dem. Lägg det här lilla ordet på minne. I folkbibeln står det helt riktigt. Vi är inympade bland dem. Men i den här NT81 eller i Bibel 2000 står det inte så. Där står det att vi är inympade istället för dem. Och det menar jag, det är en ren lögn alltså. Det är liberal teologi. Det är den gamla lögnen ifrån församlingen i Rom. Som Paulus, när han hörde en villolärare som har dykt upp i Rom. Då så sände ju den romerska staten, har ju sänd nu för att kuva judarna upp i Jerusalem. Så sände han Cestius Gaius år 60 efter Kristus för att utplåna judarna där uppe. Och man börjar nu när armén är i Jerusalem, så börjar man ta och tänk, de kommer att ta död på allihopa. Vad gör vi nu då? Löfterna. Och så föds tanken. Det är kanske vi som är de nya judarna. Men Cestius Gaius tvingas att återvända till Rom. En stor del av hans här går under i Judéns bergsbygd. Där nere. Några år senare, år 68, skickar man en ny här ifrån senaten i Rom. Vespasianus. För att förgöra judarna. Och Vespasianus, han får avbryta det här tåget därför att man kallar hem honom och han väljs till kejsare. Två år senare skickar man Titus. Och Titus är den då som ska kuva det här judiska folket. Och nu har tankarna vuxit sig starka i församlingen i Rom. Det är nog slut med judarna. Det är vi som är det nya folket. Och nu kommer den här nya villoläran, den kommer alltså till Paulus öron. Och han reagerar, vad alltså är det för en ny teologi man har hittat på nu i församlingen i Rom? Och så skriver han kapitlerna 8, 9, 10, 11, fyra hela kapitel där han bara mal sönder argumenten om de här nya tankarna som har dykt upp i Rom där nere. Och hur han vill försvara sig mot det. Bibeln skiljer också, ska vi veta, på judar och hedningar. Judar och hedningar. Förr i tiden så var jag mäkta irriterad på Förenta Nationerna. Man tänkte att Israel var ju uteslutet från vartenda symposium eller varenda arbetsgrupp. Judarna fick ju aldrig vara med någonstans, tyckte jag. Men så kom jag på bibelordet. Nu är jag där uppe, jag har stått många gånger uppe i Jordanien där på Moabs hedar. Någon tror jag är här som har varit med mig, om jag minns rätt. Jag har stått där uppe på hedarna, stannar bussen, går ut och håller bibelstudium. Och det vi läser då där uppe och har bibelstudien omkring, det är ju profeten Biljam, han med åsnan, vet ni. Och när han där uppe på hedarna pratar om det judiska folket, så säger han så här: de är ett folk som menar sig inte vara likt andra folk. Och då förstår jag, judar och hedningar. I den engelska bibeln står det reckoned, de skall icke räknas bland folken. Liksom, det är ett folk för sig, ett Guds redskap för sig som Herren kan använda sig utav. Kan gå fram en, ska bara se så jag får med några lite tankar här. Vi kan gå fram några bilder. Det här. Nu är vi framme i en utav dagens, kan vi säga, villfarelser. Och en villfarelse finns även inom kyrkan. En del av er som har hört mig under alla år, ni vet att Lille och jag, vi kommer ursprungligen ifrån Jehovas vittnen. Föddes där. Men i 20-årsåldern så lämnade vi. Vi upplevde liksom att, som min pappa sa, den här tron går inte att dö på. Och så vi lämnade, men det är en särskild historia. Nåväl, jag var fram till det ögonblicket, var jag trodde alltså fullt och fast att jag var jude. Den läran heter ersättningsteologi. Precis som i Rom då, där man sa att det är slut med judarna nu. Det kanske vi som är de nya judarna. Så jag var övertygad om att jag var jude. Jag bodde i löfteslandet som var organisationen. Och vi levde ibland det lyckliga folket. Tills min pappa en dag, vi jobbade ihop och jag bodde hemma fortfarande på den tiden. Och vi bråkade, ska ni veta, med Bibeln i högsta hugg. Verbalt slogs vi med Bibeln. Pappa hade satt sig i sinne, han sa, jag måste rädda grabben. Det var jag. Och vi förde väldiga diskussioner. Och sen en dag säger pappa så här, vi kan inte leva på det här viset. Det är bråk jämt, det är bråk hemma och vi bråkar på jobbet och det är alltid med Bibeln ihop. Efteråt kan jag ju tänka, det var ju faktiskt bra, för man tvingas att skärpa stålet, va? Man tvingas att lära sig argumenten. Så en dag säger pappa bara så här, att vi kan inte leva på det här viset. Och så hade han, jag brukar säga, ett väldigt långt långfinger. Och så sa han så här, nu går du hem. Och så läser du Romarbrevets 11:e kapitel. Och så talar vi aldrig om det här mer. Och det var ju 1917 års bibel, tack och lov, som gällde på den tiden. Och jag gick hem och läste Romarbrevets 11:e kapitel. Och jag blev frälst på det. Ja, på Jesus. Jag blev frälst. Där fanns räddningen. Jag upptäckte hemligheten med inympandet. Som svar på Monikas fråga, vad är det för speciellt med judarna? Jag upptäckte inympandet. Men den här läran, förstår ni, som man kom på i Rom, den fortsatte under årtusendena fram till våra dagar. Idag finns det både, jag ska inte säga församlingar, utan läran sprids ju mer utav förkunnare. Så jag kan inte säga till exempel, om jag är ju pingst här, va? Jag kan inte säga att pingströrelsen står för det här. Nej, det gör de inte. Men det finns alltså i olika församlingar de här frågorna där man inte accepterar Israel. Och man menar på att judarna har alltså tjänat ut sin roll. Och det här är idag är det faktiskt en allvarlig konflikt inom kristenheten. Nu talar jag lite i egen sak. När man då är ordförande för Israels vänner, vet att det är ett år kvar till nästa konferens. Dagen efter att konferensen har slutat, så frågar jag Herren, om jag nu ska tala i nästa konferens om ett år, vad vill du då att jag ska predika om? Och rätt så snart på hösten då, efter konferensen, så började mina tankar gå i ersättningsteologin. Felet. Jag hade då ingen aning om att det här skulle komma upp på Nyhemsveckan med han, den australiensiske, nej, israeliske pastorn som gick igenom profetorden. Jag upplevde att det slog ner som en bomb, va? Och det var ju bara dagen efter, tror jag, jag hörde inte annat än på radio och tv, så blev det ju en paneldebatt i de här frågorna. Och det hade jag som sagt ingen aning om. Under det året som hade gått så hade jag satt mig in i de här frågorna. Vilka är det idag som undervisar i ersättningsteologi? Och var får de sina teorier ifrån? Så jag tog upp det här. Temat för min undervisning då var: på prästens läppar ska vara kunskap. Och så ställde jag frågan, vad för kunskap? Och ni som är intresserade, för det man kom till mig efteråt, jag har aldrig haft så många som har tackat, men man sa att det här var ett brandtal som vi har väntat på. Vad är det som är fel och var går det fel någonstans? Och ni kan gå in på YouTube till exempel, eller på Google, sök på Dan Johansson, och där finns en hel rad som har lagt in just det talet, och jag tror de kallar för fredagskvällens möte eller någonting, där jag i 1 timme och 20 minuter analyserar vad är det som det går snett idag i undervisningen. Därför att det är en skillnad idag inom de olika församlingarna hur man ser på de här frågorna. Så där kan ni lyssna om ni vill fördriva någon timme till det här. Nåväl, nu går jag tillbaka till, jag ska snart sluta nu. Nu går jag tillbaka till Abraham, Isak och Jakob. Det är eviga löften. Och de här eviga löften, de är ensidiga. Abraham, Isak och Jakob kan inte göra någonting emot de här, utan Gud har bestämt. Så det är ensidiga löften. Det är eviga löften, som jag sa. Så de börjar rulla här. Här fram någonstans där i mitten där så passerar vi Jeremia-boken, där profeten säger att först när solen och månen inte mer regerar och går i ordnad gång, först då ska löftena till Abraham, Isak och Jakob göra som inte. Här passerar jag Jesus. De är fortfarande, när Jesus talar om patriarkerna och fäderna. Jag kommer in i 1000-årsriket. De är fortfarande i full kraft, de eviga löftena, under det milleniala förbundet. Och så har jag tänkt om i min hjärna så gott jag kan. Här kanske Gud kan bryta det här. Därför att där skapar han ju nya himlar och en ny jord. Som då gäller solen och månen, va? Det var inget ljus där, utan det var templet som kommer ner, va? Så där kan jag med min lilla hjärna då tänka att där kanske Gud har en chans att bryta det där. Men det är hans beslut att göra. Så går det 430 år senare. Ska se om vi kan... Galaterbrevet 3. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett lagakraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att löftet skulle sättas ur spel. Alltså Abraham-löftet där, 430 år senare, när uttåget, det pågår för fullt, man har kommit fram till Sinai, och där ger Gud nu lagförbundet med offertjänsten, och det är nu ett tvåsidigt förbund. För där säger Herren, om ni gör det och det så ska jag göra det och det. Och gör ni inte det och det så kommer ni att få lida straffet för det och det. Så det är ett tvåsidigt förbund som de alltså kan påverka. Och det är det här tvåsidiga förbundet här. Det är det som Jesus bryter här. När han i nattvarden, där startar det nya förbundet i Jesu blod. Så det är inte, som många teologer idag säger, att det är det där förbundet. Det är inte det. Paulus sa ju det själv, vi läser ju Galaterbrevet nu. Att det här förbundet, 430 år sedan, kunde ju inte göra det där förbundet om intet. Utan det som Jesus gör om intet, det är ju Sinai förbundet med alla dessa oxar och duvor och får och lamm och allt som skulle offras, va? Och som man höll på med i templet i Jerusalem. Utan från och med det så är det nu det nya förbundet i Jesu blod. Som alltså inte gör det här om intet. Utan Abraham, det fortsätter evigt. Det nya förbundet i Jesus, det fortsätter framåt här. Vi ser möjligen här borta i uppenbarelseboken att det avslutas med när Gud blir allt i alla. När det är nya Jerusalem Kristi brud kommer ner ifrån ovan. Och nu är hon inte längre brud, utan nu är hon hustru vid det här tillfället. Va? Ja, vi kan sluta där kanske. Gå in. Ja, vi kan backa en då, ska vi se här om jag har. Går vi framåt då. Där har vi. Det här är alltså ersättningsteologi. Då ser vi den kristne här. Med kronan, segerkronan. Vandringsstaven. Nattvardskalken. Stolt, sådär va. Och så ser vi den stackars juden då med en bindel för ögonen. En avbruten vandringsstav. Och bibelboken bara hänger där vid sidan. Här är samma sak. Den kristne till vänster här. Den blinde juden här. Och vi ser hur Jesus liksom lutar huvudet mot den kristne. Va? Jag är för dig, va? Men jag är emot det här. Det här är kyrkokonst under flera tusen år. Som ser ut på det här viset. Så den har varit ett gissel. Och jag då med min bakgrund kan jag säga. Jag ser alltså rött. När jag hör dessa nya läror som kommer in i församlingarna. Jag vet, det var på ett ställe i Sverige för bara några veckor sedan. Så var det föreståndaren som predikade. Och det var rena, det vi kallar ersättningsteologin. Senare ringde en pastor, en god vän till mig, till den här församlingen och frågade predikan där och så vidare. Och så vidare. Och det visade sig innan det telefonsamtalet. Han sa hela tiden, brodern som hade predikat, ja det är klart, det har jag inte tänkt på, så det kanske jag skulle ha vägt in också. Ja, men jag har trott att det är så. Och när telefonsamtalet var slut, så min gode vän, hade han tagit tillbaka hela predikan. Det är viktigt, men vi kan inte skylla på föreståndaren. Det är vi som är det allmänna prästadömet. Det är vi som ska läsa ordet. Det är vi som ska sitta där vid köksbordet med goda vänner och bryta tankarna, försöka förstå, fråga till råds eller läsa någonstans och så bygga upp det här. Och det här kommer att bli mer och mer nödvändigt ju mer tiden går. Det kommer att blåsa om huvudet på oss snart, vänner, som vi alla kunna drömma om. Och då vill det till att vi är inne i bibelförståelsen. Får jag några minuter till? Så ska jag sluta sen. Man frågar mig ofta när jag är ute. Dan, var är vi nu i det profetiska ordet? Och jag brukar säga två saker. Vi är i den 83:e salmen. Det är den salm där Israels fiender räknar upp. Och var de bor någonstans. Och så är vi i Hesekiels bok, kapitel 36, 37, 38, 39. I det 36:e kapitlet kan vi säga att Gud säger att inte för er skull, alltså till judarna, utan för mitt heliga namns skull sker allt det här. Gud har lovat det här folket. Då. Och håller inte Gud det här, då har ju du och jag satsat på fel häst. Så därför är det så viktigt att profetorden som Gud har lovat går i uppfyllelse. Därför säger han, inte för er skull, utan för mitt heliga namns skull. Så det är det som striden gäller alltså i Israel. I det 37:e kapitlet talas det om ett uppvaknande. Denna benknoter i en dal där. Det talas om ett uppvaknande ibland det judiska folket. Och vänner, det går en stark väckelse över Israel idag. Ni som följer med Israels vänner. Det som jag känner, Lille, jag känner David Loden och Lisa Loden. 1970 fanns det två stycken bönegrupper i Israel med messias troende judar. Sista siffran jag fick var 340 församlingar. Det går en stark väckelse. Det är bara 14 dagar sedan så körde man två hela busslaster ifrån inre delarna av landet. 50 i varje buss. Och så döpte man dem upp i Genesarets sjö. 100 stycken. Jag fick en rapport här för 2 veckor sedan där man sa att man räknar nu med att mellan 300 000 och 400 000 judar är idag andedöpta. Ja. Jag var för en tid sedan, Monica var väl med, du var med i Ashdod va? Ja, nej okej. I Ashdod talar med Israel Porstar, pastorn där. Och han säger så här, när vi skiljs åt dagen sen på söndag så ska vi ha en outreach i Tel Aviv. Och så säger han så här, och jag räknar med att det kommer 1000 ofrälsta judar. Och du vet, kaxig svensk då, det är bra. Lycka till, det blir säkert bra. Och så åkte jag hem och så ett par tre veckor efteråt fick jag hans månadsbrev. Han hade hållit den här kampanjen. Och det kom närmare 1000 ofrälsta människor i mötet, judar. Och så började förkunnaren, det var inte Israel som predikade. Han började sin predikan så där. Och då är det som ni som har varit i synagogan, ni sitter ju så stilla här. Va? Men i synagogan vet ni, sitter ju hälften baklänges i bänkarna. Och man pratar om allting annat. Men man lyssnar ju lite grann på vad rabbinen säger där. För plötsligt så vänder sig alla så, amen. Och så fortsätter man att prata. Va? Och så säger predikanten, det är någon där borta, säger han. Du har ett problem, Yeshua hela dig nu. Och så där var det någon, Yeshua hela dig nu. Och så räknar han upp en, vad det var, 4-5 stycken ungefär. Och så fortsätter han predikan. Och sen precis som att han, ja just det, jag sa, är det någon där som känner att han har blivit helbrägdagjord? Då reser sig en människa upp. Och det reser sig en människa upp. Och det reser sig ett antal människor. Och nu ska ni veta, är det ingen som sitter baklänges i bänkarna längre. Nu är det dynamit i luften. Och så kommer han till avslutningen. Och så säger han så här. Jag ska nu läsa en frälsningsbön. Upplever du att du vill ta emot Yeshua HaMashiach som din personliga frälsare, så ska du resa på dig och läsa med i bönen. Och så börjar han. Och när han säger första ordet eller andra ordet ungefär, så reser sig 700 i mötet upp och läser med i frälsningsbönen. Det är den väckelse som går över Israel idag. Förstadiet till det Zakaria säger, att då ska 10 män utav alla andra tungomål fatta en judisk man i mantelfliken och säga, låt oss gå med er för att vi har hört att Gud är med er. Nu kommer det sista, kapitlerna 38 och 39 i Hesekiels bok. Det är det vi kallar Gog-kapitlerna. Det är krigskapitel. Men jag kommer inte att citera någonting om kriget. Därför att i de två kapitlerna så ser jag den världsvida väckelse som är runt hörnet. Den står omtalad här. Och nu ska jag visa er på verserna vad det står. Gog är alltså ett folk eller ett antal folk som går emot Israel. Snart, jag tror att det är väldigt nära. Men jag behandlar inte kriget på det viset här va. Men det här kommer alltså folk att sitta hemma och se på tv. Precis som vi idag ser IS och Syrien och allt det här på tv. Så kommer folk att sitta hemma och titta på det här. Vad som händer. Hur Gud går emot den här fientliga hären. Och så är jag framme i kapitel 38. Jag är framme på slutet och den 16:e versen. Jag ska då låta dig komma över mitt land. Det är Gog-kriget va? För att folken ska lära känna mig när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog. Gud kommer alltså att tala till hela mänskligheten. Att det de ser nu, det är sådana mirakel, så det kan inte Israel göra någonting åt. Utan det är på undrens väg det sker. Och så går jag ner i den 23:e versen. Så ska jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon. Och de ska förstå att jag är Herren. Folk här i Hässleholm kommer alltså att förstå att jag är Herren. Och nu ser jag hur vi har behovet av i församlingen liksom att vara pålästa. För dina grannar som du tror att du kanske är en hemlig kristen, de vet det, de kommer säga du, de där bredvid där, de är visst missionare eller pingstvänner. De måste ju veta vad är det som håller på att hända som vi ser på TV. Och så kommer de och knacka på dörren och frågar du, vad är det? Står det någonting om det här i Bibeln? Och folken ska förstå att jag är Herren. Och så går jag in i 39 kapitlet, slutet på den 7 versen. Och folken ska förstå att jag är Herren, helig i Israel. Vers 22. Och Israels barn, de fattar inte vad är det som har hänt. Hela landet är fyllt av döda soldater och vapen i tusenvis ligger överallt. Och Israels barn ska erfara att jag, Herren, är deras Gud från den dagen och all framtid. Och folken ska förstå. Det här är väckelse, vänner. Och så går jag fram i den 27 versen. Till jag ska bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. När vi har tider framför oss som vi kanske knappt, jag fattar inte så stort det är som är på väg. Men vi ska under tiden jobba. Det är vårt jobb här att vinna den här staden. Men när Gud slår på den stora reklamtrumman, vet ni, när miljarder av människor sitter och ser Rapport och Aktuellt och kommer att säga då att de förstår, det här har inte Israel gjort. Det här är Gud som har gjort det här. Frågan var, varför är Israel så viktigt? Ja, det var så här jag ser på saken. För mig är Israel oerhört viktigt. För församlingens framtid, för min framtid, för mänsklighetens framtid. Och i denna stora väckelse som Hesekiel ser in emellan alla krigen i verserna där, va? Den stora väckelsen, det är den jag längtar efter. Amen.